Hej, jag heter Robert Ratz och önskar er hjärtligt välkomna till vårt senaste avsnitt av Växtskyddspodden. Växtskyddspodden är producerad av BSF Agricultural Solutions och berör växtskydd och ämnen runt detta. Idag har vi sökt oss till Borgeby för att prata med Paul Litteus här på HIR Skåne. Paul är en av Sveriges rapsexperter och jag bland annat sett honom på olika Facebook-inlägg där han har gett rekommendationer om raps. Paul, välkommen.
Tack så mycket.
Och med oss också är Thomas Wild Persson, agronomy manager här på BSF. Thomas har, som den skarplyssnande lyssnaren vet, varit med tidigare poddar. Senast när vi pratade om nitrifikationshämmare för cirka ett år sedan. Thomas, välkommen.
Tack så mycket.
Så Paul, kanske vill du börja med dig själv? Introducera dig själv och lite vad du jobbar med här på HIR Skåne.
Ja, Paul Litteus heter jag. Och har arbetat på HIR Skåne nu i 8 år ungefär. Och jag har ju ett antal växtodlingskunder, framförallt i sydvästra Skåne, södra Skåne. Som jag följer under året kan man säga. Både i fält och med den administrativa biten med EU-ansökningar, växtodlingsplaner och sådana saker. Och sysslar väl lite mer då med raps och trinsäd bland annat här på HIR Skåne. Det är väl lite grann i stora drag hur det ser ut.
Okej. Okay.
Eget lantbruk också kanske?
Ja, jag har lite eget jordbruk också. Ja, ja det stämmer. Ja. Så det kan vara bra att kombinera.
Ja, och det ligger här i närheten av?
Ja, det ligger här i närheten av Kävlinge.
Okej. Okay. Ja. Och vad är det för grödor där? Eller?
Det är väl de stora grödorna kan man väl säga. Det är spannmål, oljeväxter, sockerbetor. Ärtor någon gång emellanåt kanske.
Ja, ja. Och det går att kombinera med ett dagsarbete?
Det blir många timmar, men det går att kombinera någorlunda i alla fall.
Ja, precis. Thomas, du har ju också samma situation, så du vet ju.
Precis. Så det blir många timmar vissa dagar.
Ja.
Men det är samtidigt roligt att kombinera teori och praktik kan man säga.
Ja. Men då är ju frågan, lever ni för att jobba eller jobbar ni för att leva?
Fråga.
Ja. Så ja, men då får du också en del av praktiken som du kan också prova hemma. Och...
Nej, men det fungerar rätt så väl, så man tar med sig en del härifrån hem och man tar med sig en del hemifrån hit kan man väl säga och ut till kunderna.
Mm.
Så det är en bra växelverkan där tycker jag.
Ja, kan jag tänka mig. Raps, och du sa trinsäd, är det de områdena du fokuserar på? Och då tänker jag, då är det väl allt från ogräs?
Ja, här på HIR Skåne kan man säga att... Ja, alla rådgivare har liksom sina bitar som de gräver lite grann djupare i. Och i mitt fall är det då rapsen och trinsäden som jag ansvarar lite grann för. Ja.
Mm. Och vad ser du som HIR Skånes uppdrag inom svensk jordbruk och speciellt kanske hur det relaterar till exempel växtskyddscentralen?
Det är ju att ge oberoende rekommendationer till Skånes lantbrukare helt enkelt. Ge ett komplement till en rådgivning som finns inom handeln till exempel. Och så, att ge lantbrukaren bästa möjliga råd helt enkelt. Helt oberoende.
Mm. Och jobbar ni tätt också då med växtskyddscentralen tänker jag?
Ja, vi har ju under säsongen. Från den veckan här kan man väl säga nu i april och fram till midsommar ungefär så har vi ju veckomöten med dem där vi får rapporter om vad som har hänt runt om i länet sen förra veckan och så här. Och det ligger till mycket skadegörare och problem och sånt som situationer som kan uppstå i grödorna så att följer vi kontinuerligt tillsammans med växtskyddscentralen. Ja.
Mm.
De har ju sina prognoser ute runt om på ett antal gårdar i Skåne. Ja.
Mm.
Så de är ute varje vecka och samlar in, graderar olika skadegörare och sådär. Och sen så får vi rapporter om det och sen så anpassar vi våra rekommendationer. Bland annat utifrån det.
Mm. Mm. Och om man tittar nu just när på skadegörare så läste jag någonting nyligen. Det är det här med att då för höstsäden så bladlös överför ju det här rödsotviruset till höstsäd.
Mm.
Och nu ser vi att dessa virus nu blommar ut här på våren. Med risk för hämmande eller förkrympta så här rödaktiga plantor. Hur aktuellt, hur har det utvecklats nu de sista veckorna?
Det är ju höstkornet framför allt.
Mm.
Höstkorn drabbas ju normalt sett. Det är det av stråsädeslagen som drabbas värst av rödsotvirus. Det hade vi 2015 hade vi väldigt mycket av det. Vi hade mycket av det 2015. Och nu även då 2021. Mm. Och höstkorna, som sagt, där har vi ju sett tyvärr en hel del skador i år. Nu. Det är lite oväntat kanske. Vi hade ju rätt så mycket löst någon period i höstas, men sen så var det, liksom gick det ner igen. Och så det är inte helt logiskt jämfört med något annat. Hösten 2018 till exempel hade vi väldigt mycket löst, men det blev inga skador alls nästan. Mm. Så visst var det löst i höstas, men kanske inte i den omfattningen att man trodde att det skulle bli stora skador. Så det är vissa frågetecken kvar att reda ut där varför det blir det ena året, men kanske inte det andra som det slår igenom. Så, men mycket hänger väl samman med alltså när man får en mild höst och där lösen kan vara aktiva länge och uppföröka sig. Mm. Det är väl grunden. Sen är det inte alltid kanske att de är virusbärande heller. Det har ju också viss betydelse för om det blir skador eller inte. Även om de finns där, så att säga. Men än så länge har vi sett i höstkorn, framförallt kanske i södra sydöstra Skåne, där angreppen brukar vara värst. Så tyvärr är det fält som har körts upp och så som vårgröda där ju. Höstveten är man ju lite grann orolig för nu. Vi har inte sett någonting nämnvärt nu. Det har väl skickats in något prov i något fall. Men det dröjer kanske en vecka, 10 dagar till, någonting sådant här fram i slutet, ja, månadsskiftet, april-maj kanske. Innan vi tror liksom att man börjar kunna se det i så fall i höstvetefälten. Mm. För det är ju mycket större gröda. Höstkorn är inte så stor gröda arealmässigt. Ju. Naturligtvis allvarligt för dem det drabbar, men det blir ju ett drabbas höstvetet också, så blir det ju ett genomslag. Sen så brukar det ju, även om höstvetet drabbas, så blir det kanske inte riktigt lika drastiska skördesänkande effekter där, även om det kan ta där också. Mm.
Ja, jag var ju rådgivare då 2006-2007, då hade vi också riktigt topp. Mm. Det var en varm höst där med innan, och sen kom det. Fast så såg man lite grann i höstkornet på våren där, och sen så bara blev det mer och mer i takt med att våren gick framåt då. Och det var ju värst på östra sidan av Skåne, kan man säga. Mm. Det var nog mindre här vid. Men då drabbades höstvete också ganska hårt. Ja. Mm.
Så helt enkelt, det låter som att ifall skadan redan är skedd, så är det inte mycket man nu kan göra för att förhindra det, utan det är mest bara iaktta och se och hoppas att det inte sprider, alltså att det inte var för mycket ändå.
Nej. Utan den skadan sker på hösten, och det är ingenting man kan, så att säga, reparera med någon behandling eller liknande på våren.
Nej. Det svåra, det blir ju att dra gränsen var man ska, precis, när fält aktuellt att köra upp och när ska man låta det stå. Men det är ju rådgivarens bekymmer att göra den där bedömningen också. Eller lantbrukarens i första hand, ju, men rådgivaren ska ju ge sitt. Yeah. Det är alltid svåra avgörande de där.
Och sen är det faran lite grann också kanske då, att man går och drar på det länge. Liksom, ska man köra upp eller ska man inte köra upp? Till slut beslutar man sig ändå för att vi kör upp det, och sen så har det blivit 1 maj och sen så det man ser om rätt... Klart får se om all potential i omsåningsgrödan, och så blir det inte heller bra. Och så man ska gärna ta beslutet tidigt om man ska så om.
Men samtidigt låter det ju som du sa, att vi vet ju inte först kanske här förrän slutet av
april. Nej, det är svårt, absolut.
Okej, okay. Vi får hålla tummarna att det inte blir för utbrett om.
Där är en del frågetecken kvar kring höstvetet där som vi återstår att se. Vi får svaret de närmaste veckorna här. Mm.
Och jag nämnde tidigare, du hade ju också gjorde några Facebook-inlägg här i alla fall i höstas.
Ja, det har vi lite grann emellanåt. Så vi använder oss av det forumet bland annat. Så.
Varför just det? Forumet eller?
Det är väl en kanal som används flit, så många besöker, och det är lätt att nå ut till en bredare publik den vägen. Och inte minst nu i dessa tider när man använder de digitala medierna mer kanske än tidigare, så blir det en viktigare kanske att synas där också. Så vi försöker göra lite grann i olika grödor, aktuella frågor, ta upp dem och lägga ut olika, hur vi resonerar i olika fall och lite blandat lite rådgivning och resonemang och så. Mm. Olika aktuella saker.
Ja, men jättebra. Hur har responsen varit?
Den är väl mest positiva vad jag vet i alla fall, så det hoppas jag att man tycker det är värdefullt och bra att titta på.
Hur många avsnitt planerar ni här i år?
Det vet jag inte riktigt. Det är väl lite grann, det tar vi väl lite grann efterhand, vecka för vecka, vad som är aktuellt. Ibland är det, händer det mycket saker, då kan det bli mycket, och andra perioder är det kanske lite lugnt. Andra år helt enkelt, för att situationen är annorlunda, då är det inte så mycket frågeställningar i en viss gröda. Då blir det kanske inte så mycket om den. Mm. Så händer det något annat drastiskt i något annat, en annan odling, och då får man kanske fokusera på det och lägga ut om det. Och så att det anpassas hela tiden efter rådande situation i fält och så. Mm.
Kan ni hålla några fältvandringar, eller det har ni fått ställa in helt hållet?
Tyvärr, hittills i år har vi inte haft några sådana. Vi hade lite grann förra våren. Ju. Då gick det bra. Vi hade ju inte de begränsningar som vi har nu. Mm. När det gäller så. Så att, vi hoppas väl att vi ska kunna genomföra det i år längre fram. Här, att vi ska släppa på restriktionerna så att vi ska kunna komma tillbaka till det sättet att träffas. Så att säga. För det är ju väldigt värdefullt både för oss. Feedbacken och frågor från lantbrukare och den dialogen man har på fältvandringar och även väldigt bra för lantbrukare att komma ut och få sina, ja, kunna ställa frågor och diskutera med både med oss som är kollegor, för det är ofta alltså, de som besöker fältvandringarna, det är inte bara vi som står för kunskapen eller man ska säga, utan det är även erfarenheter från lantbrukare och andra besökare och så, som bidrar med information där, så att det är värdefullt för alla. Vi hoppas att vi kan komma igång med det igen.
Kan jag tänka mig. Mm. Både jag och Thomas pratade om det, det var ju bara skönt och nu sitter vi här på Borgby, det var bara skönt att komma ut i bilen lite idag.
Ja, det är väl årets finaste dag hittills. Eller?
Ja, jag tror det också.
Ja.
Fantastiskt härligt. Mm. Men i ett av de inläggen där som jag tittade på, det var, jag tror det var från mitten av september, då vet jag bland annat att du pratade om tillväxtreglering. Mm. Och du nämnde att det är vissa längre sorter som kanske sådda tidigt, såg det möjligtvis ett behov men inte generellt. Nu då kanske titta lite i backspegeln. Jag tror det blev lite varmare och sen kom det lite mer fukt och sen så blev det en kall vinter. Hur tycker du nu höst?
Alltså om man tittar på rapsen, när det var kallt i januari, februari och det var ju skiftande snötäcke runt om i Skåne här. Men där vi hade barmarken och barfrosten så var man ju lite grann orolig kanske för att det skulle gå för rapsen. Mm. Men sen när vi kom ut av vintern så får jag nog ändå säga att det var för att vi hade gått förvånansvärt bra. Den hade klarat vintern bra. Bättre, kanske lite bättre än man hade förväntat sig. Även vad jag hade förväntat mig. Det var väl ett och annat fält som hade blivit väldigt frodigt sträckt på sig. Kanske haft en väldigt god kvävetillgång och så på hösten. Och då den milda hösten så hade den liksom växt väldigt långt. Och där tog det väl lite hårdare. Men även de fälten har många gånger lite plantbortfall kanske, men att de har kommit igen. Så att jag tycker väl att det var rätt resonerat då med så som man tittar tillbaka på hur vintern blev och hur rapsen och grödan har kommit ur vintern helt enkelt. Mm. Men alltså att man får, vi har ju haft antal milda vintrar nu och det är klart att då tänker man att tillväxtgrejen på hösten, det är kanske inte någonting, alltså det ska, ja, för sådana här vintrar så har det ingen betydelse. Men det är klart att man får sig en liten tankställ att det kanske, ja, om man ser tidigt och sådär, att det kan vara en bra försäkring i vissa fall. Så att vi rekommenderar inte generellt, men vi tycker att alltså, det utesluter absolut inte det heller, utan det är liksom från fall till fall. Det är ett bra verktyg att ha till hands när det behövs.
Rådgivarens bedömning där.
Ja, vi försöker göra så gott vi kan där. Ja.
Super. Och där nämnde du också det här med jordloppor. Generellt sett, hur blev det här? Hur var insektstrycket här?
Det var väl inte så där väldigt högt i höstas, utan det var ju där fanns en del fält och lite rapsjordlopp och så, men inte så att det var något, det var mindre än det har varit de sista åren, kan man ju säga. Och där är det ju viktigt att vi kan hålla igen lite grann på alltså inte behandla i onödan och behandla för säkerhets skull och sådana här saker. Utan att vi verkligen behovsanpassar med tanke på den pyrotroidresistens som skulle kunna bli följden av att man kör i tid och uttid helt enkelt. Ja. Så det är vi ändå noga med att försöka liksom,
IPM-tänk
ja, behovsanpassa i möjligaste mån. Ja, verkligen, ja. Men för att vi ska ha kvar verktyget. Vi vet ju hur det har gått i en del andra länder. Storbritannien till exempel, ja, där man har en utbredd pyrotroidresistens. Ja. Och har då jätteproblem med rapsetableringen då. Ja, vi säger blir det ingenting av rapsgrödan om man har ett högt tryck av loppor på hösten. Så att där vill vi ju inte hamna.
Nej, det kan man ju förstå. Men samtidigt, vi ser ju också när den här omregistreringen på europeisk nivå så börjar ju också vissa av de här verktygen börjar ju försvinna.
Ja, visst.
För de klarar inte omregistreringen helt enkelt.
Nej, och vår produkt Fastac som vi har sålt, den får vi inte sälja längre och den får ju bara användas nu denna säsongen här och
ja, just det.
Till och med hösten här, men sen så är det ju slut på den pyrotroiden också, så att de försvinner igen efter igen kan man säga.
Ja.
Så verktygen blir också...
Och så just för att vi ska få möjlighet att ha dem kvar, liksom ändå att ha verktyget som sådant kvar, så är det viktigt att vi använder det rätt så att säga och behovsanpassar det, så det försöker vi göra i nästa mån.
Det är viktigt.
Så har ni varit, nu du sa det här med rapsen och biomassan, det ja, hur har den, du sa att den har övervintrat, hur ser biomassan ut om man tittar?
Den var ju väldigt stor i många fall. Vi hade ju rekordstor raps, om vi går tillbaka två år, då hade vi ju såddes raps hösten 2018, hade vi väldigt mycket restkväve i marken. Så att då säsongen 2018-2019, så det var en rätt mild vinter, så då hade vi jättekraftig raps. Sen hade vi lite mindre raps, mer normalstor, förra säsongen 19-20. Och nu hade vi något mellanting, eller man ska säga. Rätt så kraftig raps i många fall, får man ju säga. Så vi brukar ju vara ute hos kunder och klippa den här rapsen och väga den på hösten i möjligaste mån. Och så de får en indikation på ungefär höstupptaget har varit och vad som man kan förvänta, vilken gödslingsnivå man bör ligga på våren. Ja. Sen får man naturligtvis ta lite grann hänsyn till hur vintern har varit och se också om rapsen är illa medtagen efter vintern och så, om man behöver anpassa gödslingen lite grann och sådana saker. Men man får alltså bra indikation där på sen hösten i alla fall. Så det brukar vi tillämpa.
Hur har det varit läge för tillväxtreglering? Tycker du det här nu? Det här
du tänker
april?
Nu i vår?
Ja, precis.
I frodiga bestånd, alltså som vi ser det, så är det ju i de kraftiga bestånden alltså. Och kanske man har lite högt plantantal också. Men alltså frodiga bestånd där man då på hösten har haft en stor biomassa, kanske rapsen har vägt runt 2 kilo eller någonting liknande. Och som sagt, då har det då varit mycket plantor också, eller många, förhållandevis många plantor per kvadratmeter. Där riskerar jag att få en lite sämre skäggstyrka och så kanske. Så kan det absolut vara motiverat. Det är precis som på hösten, vi har inte det som någon generell rekommendation att man ska tillväxtreglera. Men som sagt, de år, framförallt tycker vi kanske inte man ska göra det i en svagare raps. Har man haft kraftiga fel, som nu var i en del fall och så. Och sen, så kan det ju absolut vara aktuellt. Sen har vi ju också, rapspriset är ju väldigt gynnsamt för tillfället. Och det bidrar ju också till, klart att den lättare att få ihop kalkylen för en tillväxtreglering. Absolut. Har du kommentarer där, Thomas?
Ja, nej, jag håller helt med dig där, att det är de riktigt kraftiga fälten. De som var kraftiga i höst, alltså de som är kraftiga nu på våren, där man får ut mest av en tillväxtreglering på våren. Och det ser man ju också på de engelska försöken som gjordes där. Det var ju, då räknade de, man kan ju räkna om biomassa kilo per kvadratmeter, så tar man det gånger 0,8, så får man ju det här som kallas leaf area eller green area index då. Och då har de ju sett att när man kommer under 0,8 i green area index, så har det ju varit sämre lönsamhet, kan man säga, med tillväxtreglering på våren. Men har man legat över där, så har det ju varit en bra lönsamhet för åtgärden. Och sen är det ju inte så lätt att översätta det till svenska förhållanden, för det som händer i England är ju mycket att de har ju grön blast eller bladmassa hela vintern där, och sen så mäter de tidigt på våren. Men här kan det ju, och det var så i år i Sverige också, att det frös ju bort mycket blad.
Precis.
Men sen när vi börjar komma fram här nu, så är det ju väldigt mycket. Nu är det borta och sen är det en ny grönmassa, kan man säga. Jag har tittat lite på några satellitbilder, men där är ju en hel del som är rätt så rejäla biomassor då. Men det varierar rätt mycket över fälten också. Så det kan vara vissa platser där det är högt och vissa platser där det är rätt mycket lägre. Då. Så att, ja, det generellt, man kan inte säga något generellt, utan det är vissa fält och vissa där det är mycket kväve i marken och det är bra tillväxt, där det nog, kan det vara idé att tillväxtreglera. Men kanske inte alla fält.
Sen vet jag inte vad du säger, Thomas, men nu man har alltså mycket av bladmassan fryser ner, och får man ju rätt så mycket ljusinsläpp från sidan. Att man får lite grann den effekten där genom att man, ja, genom den situationen helt enkelt, att man får en ljus till sidoskotten, det som man vill uppnå med en tillväxtreglering.
Ja, precis, det kan man nog få,
alltså när det i alla fall när det gäller påverkan, eventuell påverkan på sidoskotten.
Ja, precis. Men har man, och det är också, har man väldigt glesa bestånd, så får man ju också naturligt den här sidoskottsbildningen. Så det är ju i de täta bestånden egentligen, täta och kraftiga bestånd, som man får nytta av att köra en tillväxtreglering på våren. Men det spelar säkert roll. Och det är ju det som händer sen längre fram, om vi får att rapsen lutar sig, eller ja, den behöver inte ligga ner helt, utan det räcker ju med att den lutar lite grann, så, så blockeras ju, eller solljuset studsar, om man säger, på taket av, eller beståndet där vid, man ska säga, skidorna. Det blir som att det lägger sig, och då, när det lägger sig så studsar ljuset liksom på, och då når inte det ner till de här nedre sittande skidorna. Så det, de är viktiga för att få med sig skörd. Så att solljuset måste ner till dem. Det är därför vi har fått skördökningar, kan man säga, på tillväxtreglera och få beståndet att stå upp mer. Så det är ju både det att sidoskotten når längre upp, men också det att själva rapsplantan står upp mer, och då kommer ljuset ner bättre ner i beståndet, så att säga.
Jag vet också att ett av de ämnen vi pratade för, tror två poddar sedan, var just den här lutningen som man hade mätt, speciellt då i England hade de mätt, och en viss lutning, tror jag, 22 grader gav ju redan ett skörda påverkan.
Precis. Sen är det ju olika hur kraftiga beståndet, för man sår ju, många sår ju ganska glest idag, och då får man ju lite naturligt det där också, att en bättre stråstyrka och så, för att ju tätare plantorna står, desto mer driver de upp toppskottet, kan man säga.
Och där skulle jag vilja säga att lantbrukare idag är ju väldigt duktiga på att skapa de här, alltså, tunna bestånden. Man vågar verkligen gå ner i utsädesmängd på ett annat sätt idag ju. Och det bidrar ju positivt till övervintring och så, som vi nu antagligen ser en del effekter av. Hade man sått, om vi ser det mer på gammalt vis nu, och så fått en sån här vinter som vi hade, som man har haft, så att högre utsädesmängder som man gjorde längre tillbaka, tänkt, så hade det säkert varit större bekymmer än vad vi har sett.
Det tror jag också. Det har hänt väldigt mycket med odlingstekniken på raps, kan man säga, de senaste 10-15 åren. Om man jämför med andra grödor, så odlar vi kanske de mer likadant. Med rapsen har det ju faktiskt, både sortmaterialet har blivit bättre, men också odlingstekniken har ju utvecklats jättemycket.
Och där tror jag också, alltså, vi har ju liksom, det bedrivs ju mycket kompetensutveckling inom, alltså, rapsnäringen, kan man väl säga. Och det tror jag vi ser lite resultatet av också, faktiskt, att man har, alltså, man det kommer tillbaka till odlingen, så att säga.
Ja.
Gör nytta av praktiken.
Ja, verkligen. Men om vi blickar lite framåt här. Nu, vi sa ju det här, var det årets varmaste dag än så länge. Så rapsen växer ju så det knakar. Och snart, tycker jag väl, snart har vi en av de vackraste perioderna framför oss här. Som man har på svensk landsbygd när rapsen blommar. Vilket är fantastiskt vackert. Hur många, när cirka, ifall ni ska lägga en prognos, när kommer rapsen börja blomma nu, tror ni?
Ja, nu är det ju väldigt varmt idag, men det ska bli radikalt svalare imorgon och framåt här en veckas tid. Så att, när det kommer att ske, det är, normalt sett kan man väl säga, alltså någon vecka in i maj kanske det börjar. Liksom, sådär. I fjol var det väldigt tidigt. Jag tror vi hade nästan nu begynnande blomning i fälten den 20 april. Jag vet inte vad du sa, Thomas, men det ligger ju 14 dagar fram eller sånt kanske.
Ja, precis. Jag skulle med säga det är minst 1-2 veckor senare i år än det var i fjol. I fjol var det extremt tidigt ju.
Ja.
Men då kom ju också lite froster där efter blomningen hade börjat. Och det är ju inte så lyckosamt. Det här såg vi ju mycket effekter av.
Ja, det var ju väldigt betydande skador som faktiskt uppstod där. En del fall ju.
Ja, just det.
Tyvärr.
Så att vi hoppas väl att det hinner gå förbi där. Men det är nog ett par veckor bort innan det börjar. Om det blir en lite kallare period.
Och det är ju, får man gå tillbaka till fjol, så klart att det är positivt också. Vi minskar ju risken att få något liknande i år. Alltså vi får frost vid olämplig tidpunkt här.
Sen vill man ju ha en lång blomningsperiod, för det är bra för pollinering och de här sakerna då. Men det kan det ju bli ändå, även om det börjar lite senare. Så.
Absolut.
Men tror ni, jag tror läser vi någon som sa att just den här ojämna tillväxten gör ju också att kanske att det också naturligt finns läge i vissa marker att det blir en liten ojämn blomning också, som gör att även blomningen förskjuts. Här i, kanske blir 7-10 dagar längre kanske man annars hade blivit. Tror ni om det?
Att det är ojämna bestånd i år, menar du? Och att det skulle ge mer... Ja, kanske. Jag vet inte. Jag tycker de...
Nej, jag vet inte riktigt heller om jag tycker... Ja. Det skulle vara ojämnare så mycket. Jag tycker de är rätt skapligt jämna faktiskt.
Ja, tror jag också. Det jag har sett, nu har jag mest sett i södra Sverige.
Ja.
Men de, där ligger jag. Och halva rapsodlingen ligger ju i södra Sverige, så att, eller Skåne. Så att, det är ju mycket av rapsen som är här. Men den är ju... Jag tycker den sett jämnt ut här i södra Sverige i alla fall.
Det är klart, alltså, en av de fält som är väldigt vinterpåverkat och så, och ja, har blivit avskalat så att säga, tappat alla blad och så här, blir väldigt mycket sidoskott och så kan det ju kanske i sådana fel bli ett utdraget när alla sidoskotten ska gå fram och så.
Det kan det bli.
Det är mycket möjligt. Mm. Men generellt tycker jag det ser jämnt och bra ut. Alltså, det är få svaga, dåliga rapsfält. Mm. Vad jag har sett i alla fall.
Det konstiga är, eller paradoxala, att det är veten som brukar se jämna ut. Den har ju på vissa håll tagit mer stryk denna vinter.
Det kan man ju säga rent. Alltså, rapsen är nästan säkrare. Alltså, innan var man mer rädd för rapsen när det var vinter än för veten. Men det är nästan tvärtom nu har blivit att rapsorterna är så pass bra. Och odlingstekniken och de verktyg man har till hjälp där. Att det är nästan säkrare med rapsen, vet ju. Klart lite sortberoende givetvis. Men det kan man ju säga.
Ja, det är sant.
Och ett av dem, alltså det man har framför sig i rapsfälten är också behandling i blomningsstadiet. Och vi tittar till exempel på Danmark och vissa andra grannländer så är det kanske 100% av arealen som får någon typ av behandling medan Sverige tror det ligger snarare runt 40%. Varför tror du så, Paul?
Jag skulle dels tror jag det har att göra med att Danmark ligger ju lite längre västerut och historiskt har de ju fått mer nederbörd, mer regn helt enkelt. Och det vet vi ju att det gynnar ju utvecklingen av bomullsmögel. Sen har de ju också haft fler effektiva produkter tillgängliga på den danska marknaden än vad vi har haft här. Tittar tillbaka 10-15 år. Vi hade ju kanske bara en eller två produkter man fick lov att kunna köra i rapsen under en ganska lång tid. Sen de senaste åren har vi ju fått en ganska stor palett av verktyg att använda för att bekämpa bland annat bomullsmögel. Så att det är bättre, säkrare och mer skördare. Så att det har ju ökat incitamenten för att behandla. Och det är samma nu med högt rapspris såklart. Det påverkar ju viljan att och vår råd också såklart när det gäller behandling i blomningen.
Mm. Ja. Vad är argumenten eller när ska man behandla?
I år tycker jag framförallt att man ska tänka på det att det är 2021 år och många har ju en fyraårig växtföljd i Skåne fortfarande traditionell med sockerbetor, korn, raps och höstvete i slättbygderna i alla fall. Och 2017, fyra år sedan, så var det ganska stora angrepp överlag i Skåne. Så att om man kommer tillbaka 2021 på det fält där man hade 2017 och speciellt om man hade mycket angrepp så ska man ju definitivt behandla i år, kan jag tycka. Man ska tänka på det i alla fall. Och samma om man kanske odlar i år intill, alltså som ett grannfält där man hade 2017. Ska man nog också tänka en gång extra. Så jag tror att om vi väger samman i år, nu vet vi inte riktigt hur vädret blir, men alltså ett väldigt högt rapspris, nästan rekordhögt har vi för tillfället. Om vi väger samman det med den här, när vi går tillbaka där i växtföljden och tittar, så är det ju, det är nog fler fält än vanligt som bör behandlas i år, skulle jag tro.
Så det finns helt enkelt en ökad risk där?
En ökad risk och plus att det är en hög potential i rapsen. Det är fina grödor, det är ett högt pris. Det är klart att det ökar ju incitamenten för att köra. Ja.
Mm. För jag läser, det var någon som skrev att det ger ju, har du inte angrepp av bomullsmögel så får du i alla fall en liten mer skörd, men i alla fall så förhindrar det en total flopp ifall det skulle verkligen bli ett angrepp.
Det är en försäkring. Historiskt har det varit väldigt svårt att förutse liksom vilka mer skördar man ska få av en behandling. Ibland har det inte gett så mycket, alls så mycket man har tänkt sig. Ibland har det ju, förstår man inte varför man har fått en mer skörd. Alltså, även om det har varit lite angrepp så har det kunnat bli mer skörd ibland. Och väldigt svårt att prognostisera liksom själva angreppen, alltså angreppsskadorna av bomullsmögel det enskilda året. Man har försökt med olika metoder liksom att förutspå vilken hur pass stor angreppet ska bli. Så, men det är väldigt svårt att säkert säga. Så man har väl betraktat det som att en försäkringsåtgärd helt enkelt, som du säger, väl ungefär för att undvika stora bakslag. Mm. Ibland blir det kanske inget nämnbart netto av det, men du undviker kanske de stora bakslagen. Ja.
Mm. Ja.
Ja, nej, jag håller med. Det är en sjukdom. Alltså, om vi tittar på bomullsmögel så är den svår att förutsäga. Man har haft många olika metoder och modeller och så, men det blir en gissning ändå på något vis. Men det är viktiga faktorer, de här som Paul nämner här, med vad har man haft på fältet förra gången man odlade raps, kanske var angrepp då. Det ökar risken betydligt.
Ja, absolut.
Och även då, generellt på gården har man haft angrepp tidigare, så är det lätt att man har flyttat.
Ja, och den allmänna här, såklart, alltså, nu pratar om den här fyra år, men alltså, vilken växtfull har man? Liksom? Har man 6-7 år mellan rapsgrödorna, eller har man fyra? Liksom, eller ja, kanske fem. Alltså, ju tätare man har, ju såklart, större risk.
Precis. Det får man ju säga. Mm. Och tittar man bakåt, jag kikade lite på försöken här, ligger ju svampförsök bakåt. Vi har haft vår produkt Pictoractive som vi nu säljer här med mot bomullsmögeln, har vi haft med sedan 2017. Och tittar man på försöken generellt så var ju alla svampbehandlingar gav skördeökningar, kan man säga, 2017. Och sen var det 2018, det var det här jättetorra året, då var det betydligt mindre skördeökningar. Och sen kom 2019, då var det mer igen. Och sen kom 2020 och då blev det väldigt lite. Så att, men ändå, alltså, vi ligger på en 8-9% skördeökningar för den här Pictoractive i snitt på de här fyra åren vi har haft den med i försöken. Så att, det är nog lite som du säger, Paul, med att paletten med produkter att välja på har blivit större och de bästa produkterna nu är riktigt bra.
Jo, vi har ju bättre verktyg helt klart än vi hade för kanske 10 år sedan.
Ja.
Det har vi.
Och sen är det ju, den stora skillnaden är ju också nu, det är ju rapspriset som är, jag vet inte vad det är på idag, men vi är ju förmodligen fortfarande en bra bit över 4.
Jag tror att man kan nog teckna runt 4,50 för en nyskörd. Ja. Det är ju extremt högt.
Det är väldigt högt. Ja. Och det gör ju att den där, en merskörd på en 9% på 4 tons skörd, så är det ju en 360 kilo och sen så gångar det priset, så det är rätt så mycket pengar det handlar om där ju. Och sen, men sen, ja, så får man ju dra ifrån kostnad för preparat och körskada och så här då, körning. Men
där kan man väl säga att de sista åren har det ju varit, alltså har vi ju haft väldigt torra, alltså nu den här perioden när rapsen sträcker på sig, sjuksträckningen mars, april, har vi ju haft, ja, varit torra. Mm. Torra perioder ju. Och det har gjort att vi har inte fått så lång raps ju. Så att det har varit väldigt tacksamt att göra behandlingen de sista åren, för man har ju knappt sett, alltså när lantbrukarna har varit ute, har de kört eller har de inte kört? Alltså, även om inte man har tillväxtreglerat, så har man haft en rätt så kort gröda som har lätt att köra i. Nu i år med en större vattentillgång så kanske inte det blir riktigt samma sak. Det får vi se vad som blir nu här, men det är kanske att den sträcker på sig blir lite längre. Det har ju regnat betydligt mer i år, så här långt i alla fall. Då blir det kanske lite mer körskada igen. Det blir kanske, det tar ju alltid emot att ge sig ut i en 2 meters raps och köra ner ju. Det ska man komma ihåg alltså.
Ja.
Och där kanske man ska, där ska man kanske ändå, när man sår sin raps på hösten, lite grann tänka på vilken strategi har jag egentligen. Alltså, vill jag alltid behandla, vill jag göra insatser och blomning, då ska man kanske inte välja den där 2 meters rapsen, för det är rätt stor skillnad på rapsorterna. Mm. Där, alltså, ta någon, alltså, korta, någorlunda kort sort i så fall, underlättar en hel del. Mm. Faktiskt, strategi. Så det är liksom en helhetsstrategi där som man bör tänka på redan när man sår, hur man ska göra blomningen liksom.
Det är ganska många åtgärder i rapsen som egentligen är, man vet kanske inte egentligen, man kan inte behovsanpassa fullt ut så tillvida att man liksom vet att nej, nu kommer det bli mycket angrepp av detta och nu, utan mycket åtgärder är försäkringstänkande.
Mm.
Så att det är nu som du säger, man kan planera det redan från start, vilken strategi man ska köra. Ska jag tro på det här och köra fullt ut hela vägen, och då ska man kanske planera för det och välja sådana sorter med som man kommer ut lättare. Ja,
det behöver inte vara några dvärgsorter och så, utan det finns ju bra och högavkastande sorter som inte är särskilt långa. Mm. Som går fint att köra i även en vår med bättre vattentillgång och så.
Ja, just det.
Men just den här oron med körskador har också funnits, ifall man ska man dela upp behandlingen i 2 behandlingar, och då ibland vid den andra behandlingen hinner det växa ännu mer. Och det vet jag, tidigare har vi ju, tror jag, har vi gjort studier om man tittat på minuset från körskador men kanske plusset från, får man en mer skörd ofta, så det brukar ju betala sig från det jag har sett också. Det är något som det ni också säger.
Ja, där är ju vissa fall så har du faktiskt gett lite mer skörd och dela behandlingen, och det, man gör väl det kanske mer västerut än man gör. Det är väl inte vanligt i Sverige, det tror jag ju inte att man gör det, men där är, vi har ju haft det med i försök nu förra året. Det var ju någon plats där det gav ganska bra. Men så, och vissa platser har det gett mindre. Så.
Ibland är det svårt att förutsäga när, vilken som är den optimala tidpunkten liksom, när angreppen, ja, när de kommer liksom, och när man verkligen kör. Det kan ju vara ett sätt att gardera sig. Men generellt är det ingenting vi rekommenderar, så att en dubbelbehandling. Utan det är nu, huvudspåret är en välriktad enkelbehandling, det får man nu säga, om man ska behandla. Det är det ju fortfarande. Och där körskadan, ja, om man nu går tillbaka till det igen, så blir det ju som regel
Större ändå, för man kör, kommer kanske i fel riktning när man kör vänteg och sådana här grejer och river upp det som man har lagt på ett håll och kör upp det på andra hållet. Ja, det gäller inte helt enkelt där ute en gång till kanske. Men visst, det kan säkert vara motiverat ibland, men det är inte vår generella rekommendation att köra mer än en gång.
Sen kan det vara specialfall också om man har mycket angrepp av till exempel skidgallmygga och vill göra en behandling på den. Då gör man ofta den sent, kanske där, stadie 69.
Absolut, det kan ju vara sådana fall där man vill kombinera också.
Ja, ska man då ändå köra så kan man lägga i lite svampmedel då också.
Sen så tror jag kanske ändå man ska tänka på både dos och produktval och sådär kanske lite. Synd att man kommer sent, alltså så att man inte riskerar att få en alltför grön raps när det är dags att skörda ju. Ja. Det tror jag ändå att lantbrukaren vill ha en raps. Han vill ju inte ha bomullsmörgen, men han vill också ha, eller lantbrukaren vill ändå ha en raps som mognar av. Ju.
Ja.
Alltså, det har man hört både en och annan som har beklagat sig över att det går inte att tröska nästan alltså, när det är läge att tröska. Om man säger så det får ju vara en kompromiss där på något vis. Där
det är helt rätt, och det är ju... Där är rätt mycket förgrönande kraft i den produkten som heter Pictoactiv som vi har då. Den har ju fysiologiska effekter. Så det är ju bland annat då minskad etylenproduktion, och det har ju med mognaden att göra där. Så den fördröjer ju mognaden lite grann kan man säga. Så att lite lägre dos av den i den sena behandlingen skulle jag tro också kan vara klokt. Och även lite med, men sen är det ju positivt med de här fysiologiska effekterna med att man får bättre tork, lite bättre stresstolerans och såna här saker.
Men om vi säger så här Thomas, om du har Pictoactiv som en produkt och du ska köra två gånger, du har den och så har du en annan produkt också som utan strobilurin tillsats. Vilken hade du kört? Då hade du kört Pictoactiv i första behandlingen med strobilurin och sen kört den andra.
Ja, det beror på lite grann. Om vi bara pratar bomullsmögel så är det ju rätt. Då skulle man kunna göra så och minska på den här förgröningsrisken att det blir grönt för länge då. Men sen är det å andra sidan det då svartfläcksjukan eller den här alternarien vi är ute efter, så där har vi väldigt bra effekt med den produkten, Pictoactiv då. Så då hade det varit kanske lite lägre dos då. Kört 0,3 eller något sånt i den sista behandlingen istället. Man kan ju dra ner och köra 0,7-0,3 till exempel, hade jag nu gjort i så fall. Då är risken ganska liten för att jag får en för lång förgrönings. Det är om jag kommer upp mot en liter och så i den sena behandlingen som jag tror risken är störst.
En fråga som ofta uppstår när man diskuterar det här med boms. Ja, vi kommer tillbaka till körskador igen. Men alltså produkternas effekt vid en behandling, alltså i tidig blom, när inte rapsen är så hög, begynnande blom. Har vi någon, alltså, ta er produkt Pictoactiv som exempel, vilken effekt har vi där? Alltså, tappar vi väldigt mycket effekt av att köra precis begynnande blom när vi har en lite kortare gröda?
Ja,
vi får inte produkten på bladen, nej, som vi kanske egentligen vill. Ju.
Jag tror att tajmingen är rätt viktig. Jag tror det syns i äldre försök också att man ska komma in där rätt nära full blom, rätt nära 65. Man kan nog komma in lite tidigare, kanske 63-65 där någonstans. Men trots allt så man tittar på huvudskottet. Men sen å andra sidan kan man säga att stadie 65 är kanske lite tidigare än vad vi tror när man bara tittar på fältet utifrån att... För det är toppskottet vi ska titta på, och den när 50% av blommorna är utslagna där. Och det kanske är lite, fältet är inte riktigt knallgult när vi ska, och då är vi ändå lite tidigare än vad vi har trott kanske.
Spännande.
Men man kan inte tillgodoräkna sig där att man kör i knoppstadium till exempel innan blomning.
Nej, det är en kompromiss, men jag tänker just hur pass mycket man ska göra.
Där är kanske någon dag eller två dagar eller något sånt där att slå på. Men som väldigt mycket tidigare än så där, det tror jag inte man ska vara om man ska få full effekt på bomullsmögel. Som jag har förstått i alla fall.
Men jag tror det ni också säger, man ska ju vara ute i fälten, man ska titta. Ja. Man ska veta.
Det ska man alltid vara.
Var man är.
Och det gäller ju även lantbrukare som så här, köper rådgivning. Alltså man, det är svårt att helt ersätta de egna fältbesöken som lantbrukare. Att det är viktigt att alltid vara på tå och titta. Mm. Hålla koll lite. Och det är vad som händer.
Det är inte alla lantbrukare som går i alla sina fält varje dag, om man säger så.
Absolut inte. Absolut inte. Nej, de har mycket om sig också, så att det är klart.
Det har de. De lever i en tuff verklighet. Ja, så att de ska få ihop sina företag, så måste de göra väldigt, väldigt mycket idag, ska man komma ihåg. Så det är inte så lätt.
Nej, absolut, absolut.
Det vet ni ju själva på kvällstid.
Hur
det är. Så är det, liksom, finns det argument för när man inte ska behandla? För nu har vi pratat olika anledningar varför man ska behandla. Finns det anledningar varför man inte ska behandla?
Det kan ju vara att man har haft raps, alltså, inte har haft raps på skiftet tidigare, eller väldigt lite raps på gården. Man kan ha en svag gröda med låg skördepotential, men sannolikt man kan få låg förväntad merskörd av en behandling och sådana saker.
Gles gröda, mindre risk. Precis, det blir inte det här mikroklimatet då ju.
Mm. Nej. Och väldigt torra förhållanden, om vi nu går tillbaka till 2018 till exempel, en sån här jättetorr vår när det var torrt hela, alltså, lång tid innan blomningen och under blomningen och så också. Så att det minskar ju sannolikheten att behandlingen blir lönsam, kan man säga.
Sen är det inte roligt att köra ut med en 12 meter spruta heller i,
nej.
I sin raps, men ofta så finns ju maskinstationer som har riktigt bra bredd, kanske till och med mer än 24 meter, men man kan ju till och med lägga nya spår egentligen när man kör, man bara får en bredd.
Ja, som man inte kör ner. Nej, där finns ju möjligheter absolut att köpa in den tjänsten. Mm.
Jo, men låt så komplettera det man själv har. Så okej, vi har pratat som sjukdomar här, har ni ju nämnt alternara svartfläcksjuka och bomullsmögel, sklerotinia, men det vi också pratat om en tidigare podd, det är ju det här med ljus bladfläcksjuka, att det är på uppgång. Och jag vet nyligen så var ju växtskyddscentralen i Alnarp ute här på Instagram, där de sa att de hade sett en del angrepp. Paul, hur har du? Hur ser du på den sjukdomen?
Ljus bladfläcksjuka är ju en sjukdom som inte har varit särskilt omdiskuterad egentligen under svenska förhållanden. Däremot i, återigen, längre västerut där det regnar mer, i Danmark eller framförallt kanske i Storbritannien. Absolut. Så är det en sjukdom som man har väldigt stor respekt för, som kan ta mycket skörd. Men där har man ju också då fuktigare förhållanden och så. Men det är möjligt att, och mildare vintrar och så. Så att, men i takt med vi kanske får det klimatet lite grann hit, så är det klart att det blir kanske mer fokus på den sjukdomen än vad vi har haft tidigare. Kanske till viss mån kan gälla foma också, även om man nu har inbyggd resistens och en del sorter och så. Så att de sjukdomarna kanske kan, det kan bli lite ökat fokus på dem om vi ska fortsätta ha regniga höstar, milda vintrar och så ju. Sen vi såg väl, om det var förra året 2020, så här såg vi väl lite mer i fälten av ljus bladfläcksjuka. Men sen blev det ju så torrt på våren, så det utvecklades inte vidare riktigt. Mm. Så det har betydelse där också att det fortsätter vara fuktigt under våren för att man ska få liksom betydande angrepp av det.
Det var väl det som hände lite, om det var 2016 eller vilket år det var. Då hade vi också en del angrepp där tidigt på våren. Men sen var det väldigt torka på försommar eller varmt. Mm. Och då försvann det lite grann. Men sen är det 2019. Ja, då var det plötsligt i Skåne i alla fall ganska mycket ljus bladfläck. Så att det är som när man tror man vet hur det är, så är det precis tvärtom. Med växtodling rent generellt och sjukdomar framförallt. Så man måste vara öppen för att allting förändras hela tiden. Klimat förändras, men också vilka sjukdomar som dominerar och så här.
Mm-hmm.
Mm. Och Paul, kanske sista frågan här. Vad tänker du om mikronäring, biostimulanter? Har det en roll här just nu?
Det är väl som jag har sagt innan i tillväxtgrejen, så också att det har inte varit någonting vi generellt har rekommenderat. Det har varit väldigt spretiga försök när det gäller sådana tillsatser. Men mikronäring, det blir också återigen som vi har sagt innan, alltså med den lönsamma situationen vi har, alltså lönsamma grundförutsättningar som vi har när det gäller rapsen, så är det klart att mikronäring är förhållandevis billigt att tillföra sin raps här. Kanske i samband med att man har gjort någon tillväxtgrejen eller någon kompletterande ogräsbehandling eller som nu här i sjöksträckningen, att köra en runda med det. Med de här höga rapspriserna så är det ju klart att det blir också mer motiverat. Det är helt klart. Sen är det väldigt svårt att förutspå att man kommer få en viss brist eller så, utan det får väl ses som en liten försäkringspremie man betalar där, och kanske med potential till god utdelning om man har lite tur. Det har ju kunnat ge ett par hundra kilo mer för det ibland, och ibland gör det ingenting i stort sett. Så att, väldigt svårt att förutsäga det också, om inte man ser några tydliga bristsymptom. Mm. Men återigen, alltså det, med högt lappspris så kan det vara, är det mer motiverat än kanske andra år.
Mm. Ja. Men fint, Paul. Är det något annat du skulle vilja tillägga här på slutet som du tycker vi har missat eller du tycker är viktigt?
Nej, vi har nu täckt in det mesta, tror jag. Ingen kommer att planera speciellt nu. Just nu ser det väldigt roligt med rapsen. Den ser väldigt, väldigt fin ut och så har liksom alla förutsättningar på plats just nu i alla fall för att det ska kunna bli riktigt bra.
Du är optimistisk, det hör jag.
Vi är optimistiska så långt i alla fall, så får vi se var det slutar.
Precis. Nej, men fantastiskt. Nej, men stort tack till er bägge två för en, jag tycker absolut, en superintressant diskussion. Och ja, som alltid när vi rundar av, vill ni veta något mer om BSF, är ni välkomna att gå in på vår hemsida agro.bsf.se eller följa oss på Facebook, BSF Agricultural Solutions. Mer information om HIR Skåne och deras arbete hittas ifall ni googlar HIR Skåne genom hushållningssällskapets länk. Här på Växtskyddspodden, vi har gärna er feedback, så skriv gärna till vår adress växtskyddspodden eller växtskyddspodden@bsf.com. Och idag har vi pratat om växtskyddsmedel, så glöm inte, använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation för användning. Observera alla varningsfraser och symboler, och BSF är medlem i Svenskt Växtskydd. Så tack för att du har lyssnat, på återhörande, och Paul och Thomas, tack ska ni ha.
Tack själv.
Tack så mycket.
Så säger vi hej då.
Hej då.
Hej då.
BASF. We create chemistry.